Då så ska jag få tala här en stund. Och jag tänker att börja med att Jesus skapar tro, som är då den här texten för den här söndagen. Men sen övergår jag lite i den texten som vi har läst ifrån 100 dagar med Jesus. Och där i den texten är det om nya möjligheter. Och det kan ju kombineras det här. Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Så sjunger Marie Fredriksson. Jag vill känna tro mitt i vardagen. Och jag tänkte belysa lite grann, vad är tro? Och vad tror vi på? Och vad innebär tron? I Hebreerbrevet 11:1 så står det så här om tron. Att det är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och just det här ordet grunden, det motsvarande grekiska ordet, det kan också betyda verklighet. Alltså de osynliga tingen blir verkliga genom tron. Det är inget som du och jag kan lära oss tro. Vi kan inte lära oss det. Men ibland så kan vi smittas av tron. Och jag kan än komma ihåg någon gång för väldigt många år sedan i Sollebrunn där jag växte upp. Då var det en pastor som hette Evert Forsberg som var. Och han talade tro så jag riktigt kände det. Och han fick ju liksom, han gav liv till våran tro på något sätt. Det var en sån här predikan som smittade. Och det handlar om en tillit till Gud. Att ha någon att lita på, att ha tillit till. Vad tror vi på då? I den här veckan så har jag läst i några olika tidningar om att Sivert Öholm, han har sagt att han är inte rädd för att möta döden eftersom han vet vad han tror på. Vad det han berättade från sin sjuksäng, att han var väldigt sjuk. Men tänk att ha den här fasta tron och övertygelsen. Jag är inte rädd. Jag vet vad jag tror på. Och vi har haft konfa här i torsdags eftermiddag. Och då så talar vi om Bibeln. Och då nämnde jag att jag hade läst någonstans att August Strindberg, han sa på sin dödsbädd, han la handen på Bibeln och så sa han: nu har jag gjort upp bokslut med den här världen. Här finns det enda rätta. Han hade gjort upp bokslut med världen. Här finns det enda rätta. Och då vill jag läsa också några verser ifrån Romarbrevet. Och jag läser ifrån Romarbrevet 10 och ifrån vers 6. Den rättfärdighet som tron ger säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude eller grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Jesus är Herre, det var troligen den tidigaste trosbekännelsen. Att man bekände att Jesus är Herre. Att erkänna att Jesus är Herre, det är detsamma som att sträva efter att göra hans vilja. Och om ni ser längst bak i psalmer och sånger så finns trosbekännelsen där, den apostoliska trosbekännelsen. Och jag tänkte att vi kunde läsa den, en del kan nog säkert den utan till. Men ibland är det bra att liksom bekänna vad är det jag tror på egentligen. Och ni som orkar och kan får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Nu har vi bekänt här våran tro. Vad innebär tron då? Tron innebär samtycke. Du och jag, vi bejakar tron på Guds existens. Och så innebär det också tillit. Hela mitt jags gensvar på Gud själv. Tron säger ja till Gud. Tron innebär också ett beslut och en viljehandling att lita på Gud. Som ett ankare fäster skeppet vid havsbotten så fäster tron oss vid Gud. En bok som Beda Wallström har skrivit, den heter I själ och hjärta. Och jag ska läsa lite grann ifrån den. När man börjar att lära sig simma så är man ofta rädd. Man plaskar nervöst med armar och ben. Men när man väl sträcker ut sig och överlåter sig åt vattnet, tror på dess bärande kraft, då släpper rädslan och man kan simma lugnt. På samma sätt är det med tron. När man ger upp sin oro och ängslan i tron på att Gud har allt under kontroll, att han orkar med oss, då så får vi uppleva vila, ro och stillhet även om det är kris runt omkring oss. Och så skriver hon vidare så här, att den stora tron, den har jag. Tron att Gud har skapat allt och styr världen. Tron på Guds planering så där i stort. Gud har nog allt under kontroll. Världen, tiden, människan, jorden, allt. Och det känns faktiskt skönt. Men den lilla vardagstron, skriver Beda, som jag skulle behöva när bekymren kastar sig över mig och sliter min frid i bitar. Tron som vågar sjunga när jag gråter. Vågar vila när jag sliter med problemen medan missmodet målar min framtid i tröttgrå färg. Den tron måste jag få mer av. Gode Gud, hjälp mig. Så skriver Beda och så kan jag be och så kan du också få be. Gode Gud, hjälp mig. Tro innebär överlåtelse. I urkyrkan så var det ett nära samband mellan trosbekännelsen och dopet. Det är din och min överlåtelse till Gud. Ditt och mitt beslut att låta honom vara Herre, att vara hos oss, leda oss, stödja oss, utmana oss och finnas med oss i livets olika skeenden. Tron innebär också lydnad. Den leder till lydnad. Den är aktiv. Och ger uttryck i hur du och jag lever, inte bara i hur vi tänker. Jag använder en liten andaktsbok som heter Bibeln idag. Och då är det bibelord som man läser först och sen är det någon som har författat en liten andakt. Och nu har vi börjat att läsa från Andra Moseboken. Och då stod det så här i fredags. Det handlar om det första kapitlet Och då handlade det om välsignade barnmorskor, har han skrivit så här. Och då var det två barnmorskor som prisades därför att de inte gjorde det som kungen hade befallt. Utan de fruktade Gud och därför välsignade han deras hus. Och så står det att deras namn var Sifra och Pua. Och det betyder skönhet, klarhet och glans. Och det är vad som vilar över den som väljer att ge sig hän åt Herren och lyda honom, skriver Lars-Göran Ragnarsson. Och så har han skrivit en bön här också. Herre, låt mig förstå vad det innebär att lyda dig i det sammanhang där du har satt mig. Och det är en bön som vi också får ta till oss. Nu ska jag läsa den texten som är för 100 dagar med Jesus. Ifall ni undrar om jag hade glömt av den så har jag inte det. Det handlar om bröllopet i Kana. Och ni som orkar och har möjlighet får gärna stå upp när jag läser. Så får ni röra på er lite. Jag läser det från Johannes 2:1-11. På tredje dagen så hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Och där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten och det fyllde dem till bredden. Och sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Så ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Varsågoda och sitt. Vad ville han? I det här sammanhanget så sa han, fyll kärlen med vatten. Och så sa han vidare, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och jag tänkte och fantiserade lite där. Protesterade de inte? Undrade de inte varför han sa, ska vi hälla upp så mycket vatten? Och jag funderade på om de liksom frågade Maria när hon sa till dem att gör som han säger. Vad sa de till Maria? Eller gick de direkt till Jesus där och lyssnade vad han skulle säga? Men helt klart är det att de gjorde som han sa. De fyllde dem till bredden, stod det. Och det var ju mycket vatten. Och en liknande berättelse finns i Andra Kungaboken 4. Där det är Elisa som hjälper en profetänka. Och jag tar mig lite tid och läser det också. Hustrun till en av profeterna kom till Elisa och klagade. Min man, din tjänare, är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Och nu kommer en fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa frågade, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Herre, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Och Elisa sa, gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl, så många tomma kärl du kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efterhand som de fylls. Och kvinnan lämnade honom. Hon stängde igen dörren om sig och sina söner och de räckte henne kärlen och hon hällde i. Och då kärlen var fulla sa hon till en av sönerna, ta hit ett kärl till. Men han svarade, det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. Och kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för honom vad som hade hänt. Gå och sälj oljan, sa han till henne, och betala din skuld. Det som blir över ska du och dina söner ha att leva på. En liknande berättelse kan man säga. Vad har du i huset? Använd det som du har i huset. Jag vet ju inte var de här ifrån Johannes där, de här tjänarna som skulle fylla i vatten. Men vatten fanns ju eftersom de kunde fylla så mycket. Vad har du i huset? Fyll i kärlen med vatten. Ös upp och bär det till bröllopsvärden. I vers 11 i Johannes 2 så stod det att så gjorde Jesus det första av sina tecken. Och så står det vidare, han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Och då ska jag visa er en sak. Den här tavlan hänger i mitt sovrum hemma. Det är ett arv från min farmor och farfar. Så det är en gammalt, det är, om ni ser hur stavningen är och sådär. Men den vill jag påminna om här med härlighet. Kristus i eder, vårt härlighetshopp. Och en kör som vi sjöng för ett bra tag sedan, men man kanske sjunger den än idag, men det är kommer din härlighet över ditt folk. Vi vill se dig, vi vill se dig. Vi vill äga det liv du lovat. Vi vill äga ditt liv. Vi vill återvinna den skönhet vi förlorat. Vi vill äga ditt liv. Vi vill äga ditt liv. Kom med din härlighet över ditt folk. Så skriver Niklas Pienso i den här boken. Syftet med undret var att visa Jesu härlighet. Och det är ett fantastiskt ord, skriver Niklas. Strålglans och lyster och pompa på grekiska. Tyngd eller substans på hebreiska. I Guds närhet så finns det något oföränderligt och strålande. Något som har tyngd och värde i en tillvaro där allt rostar och faller sönder. Det som framstår som luft, skriver Niklas, som saknar tyngd och värde, det kan Jesus röra vid. Så att det smittas av hans härlighet. Det är budskapet till oss ifrån bröllopet i Kana. Och då får vi be med Niklas. Det var någon dag han skrev så här. Be om Guds härlighet över ditt liv denna dag. Och den bönen får du och jag ha med oss. Kom med din härlighet. Vad vill han att du och jag ska göra? Vid flera tillfällen när Jesus gör under så låter han människorna göra en del eller samverka med honom i det han gör. Och han visar det gång på gång hur han samverkar med oss människor. Han sa till tjänarna, ös upp vatten och gå och ge till bröllopsvärden. Och när tjänarna lyssnar till Jesu ord och handlar efter det så sker undret. Och det är några som bestämmer sig för att ja, vi ska göra det som Jesus säger till oss. Och det var en bön också att vi ber Jesus att röra vid våran vardag i det som vi gör under en vardag. Så att vi får uppleva hans under mitt i vardagen. Hur kan vi lyssna? Hur kan vi veta när Gud säger till oss någonting? Jag har skrivit några ord på i. Det finns säkert många fler. Men det kan handla om en intuition. En ingivelse. Insikt. En iver. Eller något igenkännande. Eller inkännande. Och stämmer det med det som står i Bibeln så kan vi lita på att det kommer ifrån Gud. Men ibland så kanske vi har lätt, du och jag, i alla fall är det så med mig, att ibland har vi lätt att fokusera på andra i ord. Inbildning. det måste vara inbildning. Eller inkompetens. Nej, jag kan inte göra det. Gör allt han säger till dig. Liselott J. Andersson har i något sammanhang skrivit de här raderna. Vill du se hans härlighet måste du göra allt han ber dig, från det mest triviala till det verkligt radikala. Tro inte lögnaren som kallar honom glädjedödare. Han sätter guldkant på frukostkoppen, gör var dag till fest. Sådan är min älskade. Han kan förvandla vatten till vin. Och så ska jag bara komma in lite grann här mot slutet om nya möjligheter. Tron ger nya möjligheter. Den djupaste innebörden i det första undret som Jesus gör på den här bröllopsfesten i Kana pekar på Guds möjligheter i våra liv. Att vi får lyssna till det inre. Är det någonting som fattas i ditt och mitt liv? Det kanske är dags för oss att söka Jesus för att få hjälp med det som är det allra viktigaste. Kanske att göra de rätta prioriteringarna. Jesus, han kan och han vill visa sin härlighet i dina omständigheter, i mina omständigheter, i ditt liv och i mitt liv. Våga bära dina bekymmer till Jesus. Det står i 1 Petrus 5 och 7. Kasta era bekymmer på Jesus. Han sörjer för er. I den äldre översättningen stod det han har omsorg om er. Igår så på förmiddagen så var jag och min kusin ute och gick i skogen. Och vi kom till en bäck och det var oerhört vackert. För precis när vi var där vid bäcken så kom solen strålar och lyste. Och hon kallar den här bäcken för källan. Och där stod vi vid den här källan och så sjöng vi, kan ni tänka, vi stod och sjöng i skogen. Och jag vet inte om det var några som hörde oss faktiskt. För det var rätt så många människor ute och gick i alla fall. Och då sjöng vi en gammal sång som vi sjöng, ja jag vet inte när det var, på 70-80-talet kanske. Jesus kallar dig, kom nu till källan, kom nu till mig. Jag vet att du törstar, här finns vatten för dig. Jag har sett dina tårar när i mörker du var. Och jag vill dig påminna att din börda jag bar. Och så gjorde vi också så. Som vi läste i den här bibelversen. Vi kastade bekymmerna. Och ibland är det skönt att uttrycka det så med sina händer. Att göra det påtagligt. Kasta dem nu på dig för du har lovat det i ditt ord. Jag har sett dina tårar när i mörker du var. Och jag vill dig påminna att din börda jag bar. Bestäm dig för att göra det han vill att du ska göra. Be att Gud gör vatten till vin i ditt liv. Amen.